Hej och välkomna till min podcast. Jag heter Zozan Bozan och detta är en podcast om förändring. Jag är en certifierad förändringsledare som hjälper organisationer att driva igenom beteendeförändringar vid digitala transformationer. Så mitt mål med denna podd är att dela med mig av mina erfarenheter men också ta del av andras erfarenheter. Vi kommer tala om förändring från individnivå upp till organisatorisk nivå. Under detta avsnitt så kommer ni få lyssna på Åsa Elm. Åsa har över 30 års erfarenhet inom kommunikation. Jag har haft förmånen att få arbeta med Åsa. Och under tiden vi arbetade ihop så upptäckte jag inte bara hur otroligt kompetent hon är, men också hur stöttande hon är som person. Hon fick mig att känna mig riktigt trygg, vilket gjorde att jag vågade lägga i en extra växel och tänka utanför ramen. Vi kommer prata om kommunikationsavdelningens betydelse i en organisation, dess utveckling men även vad man kan tänka på till exempel vid rekrytering. Och vill du komma i kontakt med Åsa så kommer du hitta länken till Åsas LinkedIn nedanför hennes avsnitt på min hemsida. Ja, men då kör vi! Hej Åsa!
Hej!
Varmt välkommen till min podcast. Jag är så glad över att få ha med dig här idag.
Ja, men det är jätteroligt. Och det är roligt att prata med dig igen, Zozan.
Ja, men detsamma. Jag vet ju att du har en väldigt lång erfarenhet av kommunikation. Men jag tror att våra lyssnare kanske inte riktigt vet det. Så jag tänkte faktiskt be dig presentera dig för oss.
Ja, precis. Ja, jag är ju civilekonomen som av en slump egentligen då fick mitt första jobb på en kommunikationsbyrå som var JKL. Och det här var ju i början av 90-talet. Mm. Så det var ju ganska länge sedan. Och på den tiden så visste varken jag eller i stort sett någon annan tror jag egentligen vad den här branschen var för någonting. Mm. Men JKL blev min skola och det är kanske en byrå som mest är känd och kanske var känd för JKLs namn har försvunnit nu. Men under en period så var Göran Persson jobbade där eller var rådgivare där efter att han hade slutat som statsminister och då partiledare. Så då blev jag liksom hamnade den här byrån lite grann i rampljuset. Men det var efter att jag hade slutat.
Ja, okej. Vad intressant.
Ja. Och sen så gick jag över till en annan typ av kommunikation. För då jobbade jag på en branschorganisation som heter Tidningsutgivarna. Alltså det är en branschorganisation för Sveriges dagstidningar. Mm. Sen har jag jobbat med drivit eget helt enkelt, en egen kommunikationsbyrå. Och jag har varit på Berg School of Communication och ansvarat för utbildningar inom PR, kommunikation och marknadskommunikation.
Oj, vad intressant.
Ja. Och sen så har jag varit tillbaka i byråvärlden och varit vd på en nordisk byrå som heter Gelmeiden Kiese. Och jag har även jobbat som konsult på ett par andra byråer. Och där vi träffades så var ju det på MTR som driver tunnelbanan och pendeltåg och lite annan tågverksamhet.
Det stämmer. Och där var du kommunikationschef om inte jag har fel, eller hur?
Precis. Ja, och nu är jag press- och kommunikationsansvarig på Riksgälden som är en myndighet. Så att jag har ju liksom under de här snart 30 åren så har jag täckt in ganska många delar. Från konsultbranschen, privat sektor, egen verksamhet, nu statlig myndighet, utbildning. Så att dels har jag väl en bredd i erfarenheter inom kommunikationsområdet men också då under väldigt lång tid.
Ja, men om du har all denna erfarenhet och under så lång tid har sett branschen både inifrån och utifrån, hur tycker du att den har förändrats?
Mm. Nej, men jag tycker ju att branschen, och egentligen kan man kanske prata om två branscher, men jag pratar om den nu som en, för egentligen kanske man liksom konsultbranschen skulle man kunna kalla då liksom PR och kommunikationsbyråernas bransch. Och sen förstås när man jobbar in-house då på en kommunikationsavdelning. Men jag klumpar ihop det här. För jag tycker ju liksom det man kan se ändå är ju att det har skett en otrolig professionalisering av yrkeskåren. När jag började på JKL så tror jag knappt ens att det fanns kommunikationsutbildningar. Utan i så fall var det någon slags media-journalistutbildningar som folk hade. Utan de som samlades på ett sådant ställe då, det var ju egentligen folk som var statsvetare, journalister, jag själv var då civilekonom. Så att det var en salig blandning, men det var nog ingen faktiskt på den tiden som hade en kommunikationsutbildning.
Vad hamnar vi då tidsmässigt?
Det är början av 90-talet. Så att sen började ju, startades det ju utbildningar. Och det kom ut människor som kunde på ett helt annat sätt prata om kommunikation och hade liksom ord för saker och ting. När jag jobbade på JL så var det ganska mycket modeller och teorier från statskunskapen eller beteendevetenskap. Hur kan man påverka människor till exempel? Hur reagerar människor och så vidare? Marknadsföring mer liksom med köp. Kanaler, alltså köpa reklam och sådär, det har ju funnits längre förstås. Men just det här att jobba med icke-köpta kanaler, få in saker i tidningarna, påverka människor. Jag jobbar mycket till exempel då på den tiden med inför folkomröstningarna om EU eller EG. Ja, det handlar väl endast till EU tror jag. Det var också en period när vi jobbade mycket med uppdrag som handlade om att man la ut saker på entreprenad eller privatiserade. Det som vi idag tycker helt självklart att det finns till exempel då, reklamradio eller privata alternativ när det gäller tandvård och så vidare. Men det här var ju förut, och det var ju också så här, det är egentligen ingen nytt med påtryckningar, för det handlar ju också om liksom, hur kan vi påverka våra politiker att ändra beslut. Och det var ju lite nytt det här att det kommer liksom då professionella lobbyister. Att det inte är fackförbunden eller arbetsgivarorganisationerna som ju traditionellt hade varit de som hade liksom då, ja, sprungit i korridorerna, om man uttrycker det slarvigt. Så att nu blev det här liksom en egen yrkeskår rätt mycket. Jag vet i början där, jag hade en mormor som var född 1899, som ändå levde när jag började här, och det var ju omöjligt för henne att förstå vad jag gjorde för någonting, och det var ju knappt jag själv faktiskt förstod vad jag gjorde. Så att ja, det var någonting ganska nytt. Det hade ju bara komma lite sådär, lite farbröder som jobbade som kommunikationsdirektör i stora företag och sådär.
Ja, men det är ju som ibland man får höra så här, men när ska du skaffa dig ett riktigt jobb? Vad är det de brukar säga det om? Det är väl om så här dagens liksom, ja nu kanske man inte ska säga som en influencers kanske, precis, eller lite.
Ja, nej men det var nog lite så faktiskt. Det har du rätt i, jag har inte tänkt på det så, men det är nog, ja, för det var lite, och det, ja, det var lite otagbart. Liksom. Alltså ett svårt att ta på vad man höll på med. Liksom. Sen var ju jag ung och oerfaren också. Så att jag var ju lite så här, kanske inte heller kunde formulera det jättebra vad jag höll på med. Men så att nu finns det ju verkligen en yrkeskår någonstans. Och folk går ut och in i det här med att vara konsult och jobba liksom, på en kommunikationsavdelning. Det är ett ganska rejält flöde. Jag kan också säga att det var ju en hel del journalister som gick över, för det var verkligen gå över till andra sidan att börja jobba då på en kommunikationsbyrå till exempel, PR-byrå.
Varför såg man det som andra sidan?
Ja, nej men då var det ju liksom, journalisterna var ju de som skulle granska och icke-styras och så vidare, medan man som då PR-konsult så hade man ju liksom en uppdragsgivare. Och man försökte då, ja men man sålde in intressanta ämnen till media. Så att det blev liksom, ja men man var utanför och tittade in istället för att vara liksom journalisten som skulle titta ut. Och på den tiden var det också ganska svårt tror jag för journalister att gå emellan. Men det ser man faktiskt också nu, att det finns sådana som liksom testar på att vara kanske konsulter och jobba med medieträning och vad det kan vara för någonting. Men sen faktiskt går tillbaka till journalistrollen. Så att det är också en tecken tycker jag på någon slags mognad, att det är liksom, det här är ingenting konstigt, för det var ju verkligen i början liksom att folk tyckte, vad är det här? Man förstod inte liksom, vad gör de här jättarna liksom?
Ja, och det tycker man ju verkligen inte nu.
Nej, nu har det ju blivit ganska vedertaget om man säger så. Sen kan det väl fortfarande sådär, det dyker väl upp nya metoder och det kan ju ibland diskuteras. Och det har ju också diskuterats, inte minst i höstas, det här med offentlig sektor och hur mycket kommunikatörer de ska ha. Det har varit en stor debatt i branschen.
Mm. Berätta lite mer. Jag har inte hängt med.
Nej, det började väl med en journalist då, som skrev om, jag tror att det var Uppsala kommun, varför man anställer så mycket kommunikatörer och att ungefär att hur man ska frisera sanningen och är det riktigt rätt i en offentlig verksamhet och lite på den bogen. Mm. Och jag tycker inte det är fel. Man kan alltid ha en diskussion om liksom, vad gör vi med skattepengarna? Det är absolut relevant. Men det den andades för lite av det här, och det var en journalist som har verkat väldigt länge. Så att jag tror att det fortfarande i vissa läger kan det finnas den här lite då skepsisen kring kommunikationsyrket eller kommunikatörsyrket. Dessvärre. Och jag kan ju tycka snarare så där att nej, men man kan absolut diskutera, men det är ju faktiskt sällan, alltså som det är överallt, det är inte så att kommunikatörerna förökas genom delning, utan det är ju faktiskt någon som har fattat ett beslut att man ska rekrytera de här av ett eller annat.
Ja, verkligen.
Så att det är ju, och där kan jag tycka, om man pratar om en professionalisering av gruppen, av, liksom, av yrket, så kan jag väl tycka ibland att professionaliseringen bland de som ska anställa kommunikatörer på olika nivåer kanske inte har kommit lika långt.
Mm-hmm. Bland de som ska anställa då?
Ja, och då kan man ju tänka sig allt ifrån egentligen ledningsgrupper, VD:er, till kanske, ja, det är väl egentligen där ledningsgrupper som jag tänker på. Att man...
Varför har de inte kommit längre?
Ja, jag vet inte riktigt varför. Men jag tycker att jag ser tecken på det ibland. För jag tycker att om man läser till exempel rekryteringsannonser så är det ganska stora ord många gånger som man uttrycker. Och det är strategiskt och man ska driva verksamheten framåt med hjälp av kommunikation. Men jag tror inte alltid att man begriper riktigt vad man själv menar. För att jag tycker jag hör, och kanske visst man har egen erfarenhet av, att när man väl är på plats så är det en organisation som kanske snarare pratar om att ja, men vi måste ha ett bättre intranät, eller vi måste synas i media. Alltså det är ett ganska taktiskt operativt. Det är inte det här liksom vara med och driva förändring. Och där tycker jag väl fortfarande ganska många gånger att, att kommunikationsavdelningen behöver liksom på något vis hela tiden motivera sitt existensberättigande. Och det kan ju ibland bli lite tröttsamt. Jag ska absolut inte säga att det är så överallt. Och jag tror att det är många organisationer där det är väldigt tydligt vad kommunikation bidrar med och så. Men det finns kanske lite för många organisationer där ja, man rekryterar på ett sätt men liksom använder avdelningen på ett lite annat sätt helt enkelt. Och jag tror inte heller, och det är klart att liksom den här, ibland har jag funderat på om den här professionaliseringen i yrket som kanske många gånger är också i hantverket, för det finns ju egentligen, man kan jobba med kommunikation på förstås flera nivåer, men jag brukar ibland prata om liksom att på en strategisk eller mer hantverksnivå, och många tror jag söker sig till kommunikatörsarbetet eller yrket för att det är, man gillar att skriva, man kanske är duktig på sociala medier, alltså man är duktig i hantverket, och det ska man inte förringa, för det behövs också. Medan liksom andra då kanske mer är söker sig hit för att kunna just driva förändring eller vara med i liksom påverkansarbete eller vad det är för någonting. Och då tänker jag att det är ingenting egentligen fel. Det är bara det gäller att liksom rekryteringen matchar vem det är man rekryterar, om man säger så.
Verkligen, verkligen. När jag tänker tillbaka eller så här, i de projekt jag har varit med i, så är det verkligen att jag tycker det är jätteviktigt i förändringsarbeten att ha med kommunikationsavdelningen. Och definitivt ju större organisationen är, desto viktigare blir det. Precis, men det är Det är just det här med rekryteringen och vilka förväntningar man har.
Precis.
Och vad slutresultatet sen blir. Vad är det jag arbetar med? Gud vad intressant. Mm.
Och där säger du någonting. För det tror jag är något, om man tittar lite så där var vi är nu och kanske vad vi kommer se, så tror jag väldigt mycket att inte minst i förändringsarbete, men även liksom i löpande verksamhet, att kommunikationsavdelning är och bör väldigt mycket vara ett nav. För ofta så har kommunikationsavdelningen, kanske som ingen annan avdelning, en bra överblick. Man har ju liksom inte specialistkompetens i vad olika liksom expertavdelningar, eller vad ska jag säga, beroende på vad man har för verksamhet, gör. Men man vet ungefär att de håller på med det här, och man vet kanske ungefär deras tidsplanering för någonting, om det är någonting på gång. Vilket gör att man kan synka hela organisationens arbete. Inte att man absolut inte tar över, men liksom, man kan lite grann hjälpa till att moderera saker. Till exempel förändringsarbeten. Okej, men där ska man göra ett förändringsarbete. Och där ska man också göra ett förändringsarbete som kanske kommer påverka hela organisationen. Ja, men okej, då kanske man ska liksom, ja, men vi väntar lite grann med Office 365. Vi behöver jobba med det här först.
Absolut.
Och det är klart att ledningen som helhet bör ju ha den här helheten också förstås. Och det har de ju oftast. Men jag tror ändå att liksom, kommunikationsavdelningen kan vara liksom ett nav. Och också vara ett kitt och smörjmedel i sådana här olika processer. Och att det liksom hålls ihop och på ett vettigt sätt. Så.
Mm. Nej, men det är jätteviktigt med den överblicken. Och så. Det är A och O. Och det är min erfarenhet också av kommunikation faktiskt. Hos en organisation.
Ja. Och just det här att se, att ha en förståelse för i vissa organisationer så är man ju väldigt liksom sak inne på sina frågor. Och då kanske man inte alltid tänker på att, ja men okej, hur kommer motorn ta emot det här? Liksom? Orkar de? För det tyckte jag var jättekul när man jobbade med dig. För det var ju verkligen så här. Ja, men verkligen att ha en förståelse för hur mogna mottagaren är. Och inte som i liksom alla de här. Många, nu var det på MTR. Det är en jättestor organisation. Där nivåerna är väldigt många. Alltså vissa är otroligt teknikmogna. Och andra är inte alls det. Och andra har inte ens liksom kanske en egen dator. Så att det är liksom ett otroligt spann. Men att kunna då utforma det här på ett sätt så att man försöker få alla med på tåget. Och låta liksom det här, det är ju det som är förändringsarbete kanske. Men liksom att låta det ta den tid det behöver och sjunka in. Och så innan man tar nästa steg. Så att det tycker jag var faktiskt ett väldigt bra... Ja, bra sätt att jobba helt enkelt.
Kul. Mm. Nej, men det är jätteviktigt. Och att det är en mottagare på andra sidan.
Precis, exakt.
Och det är inte bara en. Precis som du nämner så är det egentligen flera mottagare. Om man nu talar om teknik och mognadsmässigt. Ja. Hur mogna de är så är det ju flera mottagare då. Precis. Du har. Och då behöver du utforma din kommunikation på ett sånt sätt så det träffar alla. Så att det...
Ja.
Och att det tar tid oavsett och definitivt om vi ber dem också ändra sitt beteende. Så att det...
Nej, men ha en förståelse för vad är mottagaren, var befinner sig mottagaren någonstans på någon slags förförståelsetrappa där och vad behöver vi då bemöta dem med. Så att, i förändringsarbeten så blir oftast kommunikation väldigt viktigt.
Absolut. Hur pass mycket samarbetar man med HR och så, den relationen, om du kan berätta om det?
Det är väl också en sån här att, och då, det är ju kanske ingen nyhet, men liksom det är ju ingen kanske är vissa sådana här, inte minst då, det man kanske snarare ser som stabsfunktioner, som HR, IT, vad det nu kan vara för någonting, att man är så beroende av varandra. För till exempel då, employee branding har ju varit något som man har pratat ganska mycket av. Och där,
vad är det egentligen, employee branding?
Det handlar ju om liksom, alltså, vad är det för arbetsgivare vi vill vara, den här organisationen. Och hur kan det då ta sig uttryck i vår, ja, egentligen kommunikation, men också, ja, liksom hur utformar, vad ska vi trycka på i våra rekryteringsannonser till exempel? Finns det saker som vi alltid ska lyfta? Vad vill vi ha för liksom tonalitet i det här? Hur ska vi liksom, det här ska ju gå igenom i alla kanaler, om man så är i, på arbetsmarknadsdagar. När man kommer in på kontoret, då ska ju känslan liksom vara densamma. Och också då inte utlova liksom guld och gröna skogar om man faktiskt inte kan leva upp till det när man väl börjar på i en organisation. Mm. Men sen är det förstås också att ta tillvara på de medarbetare som finns på plats. Vad har vi för liksom, ja, om det interna kittet som håller oss ihop, eller vilka erbjudanden man får från arbetsgivaren och så vidare. Mm. Så att det är ju, och där är ju typiskt ett sånt område där man måste jobba tillsammans med HR. Men där är det viktigt att båda delarna är med, både liksom kommunikationsdelarna och liksom sen, för ofta är det ju liksom HR som kanske då genomför de här arbetsmarknadsdagar eller förstås sitter i anställningsintervjuerna och så vidare. Men på något vis att kunna ha något, ja, att man ska känna igen sig hela kedjan. När man får upp ögonen för en organisation, tills att man kanske är med i en rekryteringsannons, till att man kliver in på kontoret, till att man är med i ett utvecklingsprogram, till att man kanske då slutar på den här arbetsplatsen.
Ja, ja.
Så att den, och sen är ju HR, ibland har det varit så där, det är ju inte helt ovanligt att kommunikation ligger under HR. Ibland ligger HR under kommunikation också. För mycket av intern kommunikation kan man ju säga liksom är ju också det här med, ja, ta hand om medarbetarna liksom.
Just det.
Så att det samarbetet är jätteviktigt. Sen är det ju som sagt IT, att mycket av de system man använder är ju beroende av IT, om det så är externa webbar eller intranät eller förstås alla system som medarbetarna jobbar med, som de måste kunna hantera och så vidare.
För min uppfattning är också att kommunikationsavdelningen är oftast väldigt IT-mogna och ivriga på uppdateringar och så.
Ja, ja. Och ofta är ju kanske kommunikationsavdelningen en beställare hos IT. Men ja, så att det är ju hela det här. Det är klart att, och jag kan se igen det här kommunikationsavdelningen som, ja, men det är lite smörjmedlet i organisationen. Sen tycker jag att ibland då kanske den här, jag var inne kanske lite på det här när man pratar taktisk eller strategisk nivå, vad det nu är. Men ibland tycker jag att det går inflation i att prata om strategisk, men i alla fall. Nej, men att ha en förståelse för verksamheten. Att jag tror ju också att vi själva behöver, det är inte bara andra som inte förstår oss, utan vi måste faktiskt också anstränga oss och förstå den verksamhet vi ska jobba gentemot, och inte bara då vi säger så här, ja, men vi kommer in för sent i projekten, men då kan vi inte vara så att vi sitter tysta om vi nu blir är med i till exempel ett förändringsprojekt tills det börjar diskuteras om, aha, vad ska vi skriva på internetet, utan då måste vi faktiskt ta en roll tidigare också.
Ja.
Så att, och där tror jag ibland liksom den här, på ett sätt kanske, jag tycker jag själv har haft en fördel av att vara civilekonom, inte för att jag kan någonting om det längre, för jag har aldrig jobbat med det, men jag har en förståelse för liksom, ja, jag tänkte affären, om man nu jobbar en sån verksamhet, eller verksamheten, vad är det som behövs liksom. Och det tycker, för min del så tycker jag att det har varit bra. Så ibland kan jag också tänka att det kanske i den här professionaliseringen så har man tappat generalistperspektivet, som man faktiskt också är väldigt bra att ha. Att kunna ha den här liksom överblicks, helikopterperspektivet kanske man ska säga.
Jag tror det är jätteviktigt.
Ja, för det kan jag tycker ibland när man diskuterar även med liksom, ja, men kollegor, var man nu har varit någonstans, att det är lätt liksom, vad man säger. Ja, men jag kan ju säga, när jag jobbade på på Berg som man träffade många studenter som skulle då, eller då när man hade gått ett år eller två år på Berg, så skulle de ut i arbetslivet. Och alla var ju så här, jag vill jobba strategiskt. Och man frågade, men vad menar du då? Ja, då var ju oftast lite halvdiffusa formuleringar. och jag kan tycka att det liksom gick inflation i det här strategiska. Och jag kan tycka också kanske att man behöver kunna visst hantverk innan man kan kanske gå in på att vara med i företagsledningen och utarbeta affärsstrategier som ska liksom kunna förmedlas på ett kommunikativt sätt eller vad det nu handlar om. Men
vad frågade de? Alltså, vad såg de som strategiskt arbete? Eller precis. Vad hade de för uppfattning om det?
Ja, men jag tror att, och det är ju jättekul egentligen, för att, till exempel, det var ju, då hade de som sitt sista uppdrag liksom, i skolan, så var det ju ett examensarbete. Och då hade ju de jobbat med kanske kreatörer och andra. Och så hade de kanske fått i uppdrag så här att, se om jag kommer ihåg. Nej, men säg till exempel att vi behöver omprofilera. Då var det ju oftast, jag gör det citationstecken nu i radio eller podden. Men riktiga företag, alltså det var företag som tyckte att det var roligt att få inspel från studenter. Från unga. Så kunde det vara så här, men vi behöver liksom uppdatera vårt varumärke. Och det var ju verkligen ett strategiskt jobb. Ofta var det ju det, eftersom det var Bergskola Communication. Det var fransk. Och då kunde de ju liksom utarbeta nya profilprogram. Och de liksom, hur ska vi profileras? Vad är det för budskap? Liksom, vad är det för någonting? Vad ska man associera med det här varumärket? Och det var ju jättekul. Och det är ju ett strategiskt jobb. Men det är ju ganska sällan som man får komma ut som sitt första jobb. Om man kommer ut på en kommunikationsavdelning i alla fall. Eller som kanske konsult också. Att man liksom direkt jobbar med dem. Utan då kanske det handlar om att, Philips ska lansera en ny rakapparat. Liksom. Vad gör vi med det? Och det kan vara nog så strategiskt på ett sätt. Men det är på kanske en nivå ner, om man säger så.
Ja.
Och jag citerar en annan person som jag tycker är ett väldigt bra uttryck. För att det här med strategier är ju ingenting utan att de kan genomföras. Alltså förverkligas i någonting. Mm. Att sitta, vi är ju inte de flesta är ju liksom inte McKinsey-konsulter som bygger upp stora strategier. Och sen så kanske många gånger då så ska företaget genomföra det här. Men det hamnar snarare i bokhyllan. Ja. Och då tycker jag liksom just det här att vara minutstrateg. Att man har ett helhetstänk. Man har någonstans liksom en bild av vad man vill åstadkomma. Eller vart man vill komma någonstans. Men i det så ingår det hela tiden att göra små beslut. Och göra handlingar som driver verksamheten i den här riktningen.
Exakt.
Så att liksom de här att göra. Det ska man absolut inte förringa. Utan det krävs alltid. Det här pratandet kan kanske i vissa fall leda framåt. Men många gånger så är det handling. Men det måste vara handling i en viss riktning.
Liksom. Jag känner så här, pratandet, man behöver den visionen. Man behöver den inspirationen också. Eller men när saker och ting verkligen ska det hända något så räcker det inte bara med pratandet. Det är
och de här,
som du säger. Det är de här små, alltså det du gör varje dag som räknas.
Och det är ju det som är själva grejen med liksom, att ha de här visionerna, strategin. Att det är liksom, det är dit. Ja, det här ska vi uppnå. Vi har satt våra mål eller vad det nu är för någonting då. Men för att komma dit, då ska vi göra de här grejerna. Så att det är liksom det ena går ju inte utan det andra. För det, skulle man inte ha de här strategierna eller visionerna, då skulle det bli allting väldigt ad hoc. Och också det här, liksom, vet man inte vart man ska gå, då kan man ju hamna var som helst.
Så att rätt. Mm. Så rätt. Jag hade en diskussion med en kollega idag där det var att vi vet vart vi ska, men nu är det bara att sätta igång. Det behöver inte vara 100% färdigt, utan på något sätt så kommer vi upptäcka det längs med vägen. Men vi behöver starta.
Ja, och det där är också, för
kan
det där
inte
är
sitta
lite
och diskutera mer.
Och ibland är det ju just när man börjar göra som man märker, nej men det här kanske inte funkar. Alltså det lät jättebra när man snackar om det. Men,
många gånger upptäcker man. Ja, det här kanske inte riktigt.
Nej. Och det där är väl, och jag tror ibland att en annan sjuka kan ju vara att man aldrig vill avsluta. Att man vill aldrig leverera riktigt det där sista.
Ah.
För då kan ju människor utvärdera en.
Ah.
Vilket gör att så, ibland också projekt blir aldrig klara. För att det är skitläskigt att sätta den i foten. Att nu levererar jag, det här är slutprodukten.
Ja, eller bara att ta beslutet. Så här, ja, nej, så här ska vi inte göra.
Exakt, exakt, precis. Ja.
Mm. Det är också läskigt.
Det är läskigt, precis. Mm. Det är jätteläskigt. Ja, ja. Och vara den som tar liksom... För det är också... Nu kanske vi kommer lite off topic här igen. Men det är lite läskigt det här att vara ansvarig för någonting. Liksom, att det är mitt namn som står på det här. Och någon kan ju faktiskt börja kritisera mig.
Ja.
Mm.
Det är det. Men det ingår också i den rollen. Det alltså, om man sitter på den rollen så... Mm. Mm. Så är det det att du tyvärr måste våga. Det kräver mod där.
Ja, exakt. Ja. Ja.
Kommunikationsavdelningens viktigaste uppdrag då? Vad tycker du det är?
Men mycket, alltså, dels så finns det här att bygga eller upprätthålla en infrastruktur. Så är det ju liksom. Alltså en kommunikationsinfrastruktur.
Mm.
Att de kanaler man använder fungerar. Ja, man, de facto liksom en extern webb, vad man nu vill göra med den, om det är för försäljning eller om det är information eller vad det är för någonting då.
Mm.
Man ska kunna ansöka om barnbidrag, nej men jag vet inte, det beror ju på förstås vad det är för verksamhet, men att det är liksom den här, att det finns interna kanaler. Så den här att bygga infrastruktur är viktigt. Sen tycker jag, så det är ju verkligen ett viktigt uppdrag. Sen är det ju viktigt, tycker jag, att bidra till en kommunikativ organisation. Och med det menar jag egentligen liksom att kommunikationsavdelningen kan inte hantera all information som sker inom en organisation. Utan där jag har jobbat har jag alltid försökt driva att cheferna har, i chefsansvaret så ingår också ett kommunikationsansvar.
Mm.
De måste liksom ta ansvar för att deras egna medarbetare är uppdaterade kring ledningsinformation eller vad som gäller i de pågående processer kring när ska man söka semester och allt det här, vad det nu är för någonting.
Yeah.
Det kommunikation då också kan hjälpa till med, det är den här infrastrukturen. Dels kan man stötta med utbildning, men också se till att liksom, de vet vad som är på gång.
Mm.
Men just det här att coacha övriga organisationen tycker jag är en viktig roll. Och sen tycker jag det här att också en som har sagt att när vi har lyckats så ska folk stå på kö hos oss på kommunikationsavdelningen. Och det kanske motsäger sig själv lite grann det där med att vi ska coacha ledarna att också vara kommunikatörer. Men samtidigt liksom man ska vilja ha vårt stöd i vi behöver göra en omorganisation här. Vi kommer, vad det nu är för någonting. Liksom. Men vi kommer behöva ert hjälp att lägga upp den här planen. För att liksom, det kommer finnas oro. Och det kommer finnas folk som inte håller med om det här. Men liksom för att ändå skapa så mycket trygghet som möjligt i en förändringsprocess.
Mm.
Så vill jag att man ska komma till kommunikationsavdelningen. Och be om hjälp tidigt i processen. Och sen kan vi hjälpa till i liksom, både liksom då planläggningen men också i hantverket om man säger så. Vad det nu är som behöver göras för någonting. Så att det var väl egentligen tre delar. Så infrastruktur, stöd till att skapa en kommunikativ organisation. Och sen bidra både liksom då övergripande och i det operativa arbetet. I till exempel då, ja, förändringsarbeten eller andra typer av projekt.
Mm. Mm.
Och sen det här, ja, bara det här lite smörmedlet i organisationen.
Jätteviktigt.
Har jag glömt något?
Nej, jag tror inte det. Men finns det något annat du vill tillägga just när det gäller, du har så lång erfarenhet, Åsa.
Ja, och jag har ett sjukt dåligt minne.
Ja, men så är det kanske lika bra om man har varit så länge i branschen.
Nej, men det är väl en annan sån här grej som har diskuterats.
Varför har du kanske hållit dig kvar?
Ja,
nu avbröt jag dig.
Ja. Nej, precis. Nej. Nej, men... Ja, dels är det ju Det är faktiskt väldigt kul. Jag gillar ju liksom, jag har ju börjat ju som sagt min yrkesbana som konsult. Och i den rollen så får man hoppar man ju lite grann in och ur olika organisationer och företag. Och man lär sig väldigt mycket.
Mm.
Och det tycker jag, även när jag nu är i en organisation, så har man möjlighet. Man kan liksom, man är fri att gå in och så fråga om allt möjligt liksom, och lägga sig i. Tycker jag är jättekul. Så att det tycker jag, liksom det här att hela tiden vara, liksom få lära sig, tycker jag är roligt. Och det är både faktiskt ämnen. Och det är nu så är det ju sjukt komplexa frågor kring statsskuldsförvaltning och finansiell stabilitet och sådana saker. Statens betalningsmodell. Så jag kan ju verkligen inte säga att jag kan det. Men man har ändå liksom, man får en möjlighet. Och det är också det att liksom kunna ta de här väldigt komplexa frågorna och kunna göra det lite mer begripligt i alla fall. För det tycker jag också är faktiskt, det glömde jag kanske, men det tycker jag det är också någonting för kommunikationsavdelningen, att kunna göra komplexa saker begripligt.
Just det.
Och jag tycker det är jätteroligt. Sen, ja, det är nog det jag tycker är roligast. Och sen så var med i lite så här förändringsprocesser och formulera kanske nya. Vad ska vi ha för hållning i de här frågorna? Vad ska vi tycka i det här? Sånt tycker jag är jättekul. Så att det har nog fått mig att, sen är det ju lite grann ett självspelande piano. Att har man jobbat så länge så är det väl inte helt enkelt att göra något annat, tänkte jag säga.
Fast du har ju fortfarande din passion. Alltså det tycker jag märktes när man arbetade med dig. Och definitivt också nyfikenheten.
Jag kan ju
och du är inte så rädd. Du är inte så rädd för att prova på.
Nej.
Ny teknik eller vad man än kom med i fråga till dig, så var du inte, du är ganska modig. Det fanns ingen rädsla där. Och det, för en förändringsledare är det
guld. Men det är nog sant. Sen, på gott och ont då, så har ju jag ibland inte just som jag pratade om den här professionaliseringen. Det är klart att jag har ju gått massor med liksom olika utbildningar och gått på 1000 seminarier och allting liksom innan på alla de här åren. Men jag är ju den här generalisten. Och det var därför jag kanske vurmar i egen sak. Liksom. Oj. Nej, det gör jag inte kanske, men ändå. Ja, jag får väl vara passionerad på annat än liksom precis de här om jag hårdrar liksom kommunikationsteorierna, om man säger så, att prata teorier.
Utan jag är kanske mer
en praktiker på något
vis. Men det tycker jag också att du är faktiskt. Jag skulle kunna prata hur länge som helst med dig, men tiden går ju väldigt fort.
Jag vet inte om man blev något klokare på det här. Men,
Jag blev definitivt klokare, så du har inspirerat mig en massa. Och det är bara kul att få prata just om kommunikation. Det är ju viktigt egentligen i alla delar och behövs överallt i en organisation, men också om man tänker. Är du en bra kommunikatör på privat nivå då?
Nej, det vet jag inte. Jag kan ju också säga att jag tycker alltid att jag har varit mycket bättre på att uttrycka mig skriftligen än muntligen. Och det är lite som psykologer. Jag tror inte alltid att de är så himla bra på hemmaplan. Så att jag
det brukar ju vara så.
Jag tror inte jag är alltid så himla bra hemma. Jag kan skriva små PM kanske. Om jag vill något. Men det är inte så att jag sitter och analyserar så här, var befinner sig min dotter nu i relation till henne? Nej, det funkar nog inte riktigt så, tror jag.
Nej, men det brukar vara precis som du säger.
Precis.
Du, Åsa, tack så hemskt mycket för det här samtalet. Jag hoppas att vi får ses igen i något sammanhang.
Det hoppas jag också. Tack för att jag fick vara med och svamla lite här.
Så välkommen. Tack ska du ha.
Tack.
på min hemsida såsangåsan.com hittar ni alla avsnitt, mer information, bra länkar och ni kan lämna feedback. Vill ni följa podden på sociala medier hittar ni Såsan Båsan podcast på Instagram och Facebook. Återigen, varmt, varmt välkomna till Såsan Båsans podcast om förändring från individ till organisation. Hej då!